Du lyssnar på Frostens färg av Jonas Lindqvist, uppläst av mig, Reine Brynolfsson. Det onda måste man med ont fördriva. Biskop Laurentius Paulinus Gotus, Strängnäs, 1623. 1. Stockholm, torsdag 20 juni, midsommarveckan, 1963. Det sprakade till i kommunikationsradion. En metallisk kvinnoröst hördes. Meddelande till samtliga. Enhet Adam fast i trafikstockning. Alternativ sökes. Sven och Iris såg på varann. Vi får ta det, sa Sven. Iris kände hur det isade till i magen. Hon vred sig och lyfte av mikrofonen till den bärbara radion som stod på golvet bakom passagerarsätet. Enhet Erik kan vara framme om 3-4 minuter, sa hon. Det blev tyst några sekunder innan rösten återhördes i radion. Bil Erik, ni genomför gripandet. Jag repeterar, alla enheter, enhet Erik genomför gripandet. Enhet Cesar är beredd att stötta. Sven la sig på tutan, gjorde en U-sväng med skrikande däck. Den grå Volvo PV:n krängde våldsamt och en mötande bil fick väja. Iris såg att föraren hötte med näven åt dem. Iris rätade på sig i passagerarsätet, såg ut genom vindrutan. Sven kastade en snabb blick på henne och sa: Jag tar hand om det. Håll dig i bakgrunden och var beredd på att köra bilen när vi tagit honom. Han svängde upp på slottsbacken, lättade på gasen när de närmade sig Storkyrkobrinken. Stockholms slott tornade upp sig till höger om dem. Där är han, sa Sven. Iris följde hans blick och där kom mycket riktigt en högrest man i övre medelåldern. Han befann sig ett 50-tal meter bort och hattens brätte dolde övre delen av ansiktet. Är du säker? Frågade Iris. Tämligen, sa Sven och stannade bilen. Iris tänkte på bilderna hon sett av överste Wennerström. Det verkade inte råda någon tvekan. Orden de fått var tydlig. Wennerström, som var på väg till sin arbetsplats på utrikesdepartementet, fick inte nå fram dit, eftersom gripandet måste ske så diskret som möjligt. Säkerhetspolisen trodde att han hade börjat misstänka att de var honom på spåren. Ville därför gripa honom före midsommarhelgen, då det fanns en risk att han skulle fly landet. De ville dessutom få helgen på sig och inleda förhören utan att tidningarna fick reda på vad som hänt. Arresteringen av en hög svensk officer för spioneri skulle bli en sensationell nyhet. Fortsätt upp till Storkyrkobrinken. Vänta på mig där, sa Sven. Om inte någon av säkerhetspolisens bilar hinner fram får vi ta honom i vår bil. Sven hoppade ur och började småspringa i den riktning mannen gått. Iris kände hur händerna darrade när hon satte sig vid ratten och la i en växel. Det fanns ingen plats att stanna på Storkyrkobrinken och hon fortsatte fram till högvaktsterrassen. Hon såg Wennerströms grå Saab stå på den plats som tydligen var hans vanliga parkering. Iris stannade och backade in på en ledig plats. Hon satt kvar, tvingade sig att andas långa andetag. Hon stirrade på bilnyckeln som fortfarande dinglade i tändningslåset. Efter en kort stund öppnade hon dörren och steg ut för att bättre kunna se om Sven kom tillbaka. Hela situationen kändes absurd. Svens och Iris uppgift hade varit att understödja vid spaningen inför gripandet av Stig Wennerström som misstänktes för spioneri. När Erik Wrammel, som var chef för stiftelsen, berättat för Iris om den förestående operationen hade hon tjatat sig till att få vara med. Eftersom planen var att de enda skulle sitta i en bil och övervaka överstens bostad hade han motvilligt gått med på att hon skulle få delta. De skulle ju bara befinna sig i bakgrunden. Iris drog ut startnyckeln, skulle just hoppa ur när hon kastade en blick framåt och såg en uniformerad...